Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ambition, freedom, ambition, sonne för dig.
Du kan orimligt många tyska låtar, Jenny.
Ja, men du vet, när jag pluggade tyska på gymnasiet, då sjöng vi ju typ hela tiden.
Ja, jag pluggade också tyska, men då sjöng vi inte. Jo, vänta, vi sjöng den här. Hallo aus Berlin.
Nu kör vi, ni vet. Och välkommen till Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren och jag har som alltid vid min sida, eller mitt emot mig faktiskt, Nivetta Bodd. Hej!
Hallå, hallå!
Hur mår du idag?
Jag mår fint.
Vad skönt!
Ja.
Härligt! Du, i förra avsnittet så pratade vi om läget i Afghanistan efter att USA lämnat landet efter 20 år och hur talibanerna återtagit makten i landet. Vi gästades då utav våra kollegor Staffan Lindberg och Magnus Wennman som precis kommit hem från Kabul. Är det så att du som lyssnar har missat det? Lyssna i efterhand, för det är ett otroligt starkt avsnitt när de berättar om sina upplevelser där. Den här veckan, ni vet, så är det också allvar, men inte alls på samma sätt.
Nej, precis.
Nej. I veckans avsnitt så tar vi återigen oss an det tyska valet som står för dörren. Idag så är det den 22 september. På söndag, den 26 september, så går den tyska befolkningen till sina vallokaler för att rösta. Och det är så mycket som står på spel här, eftersom Angela Merkel, som styrt landet i 16 år, nu ska gå i pension. Vem ska bli Europas nästa stora ledare? Det tyska valet är kanske inte lika välbevakat som till exempel presidentvalet i USA.
Ja, vad säger du?
Nej, jag vet inte, men det är så viktigt för oss här i Sverige. Tyskland är en av våra allra viktigaste handelspartners, Europas folkrikaste land och giganten i EU. Så därför så ska vi snacka om det tyska valet igen. Vi pratade om det här i våras, om det är så att ni vill backa tillbaka och lyssna på ett gammalt avsnitt. Vilket parti kommer bli störst? Blir det regerande CDU eller har socialdemokratiska SPD tagit greppet om väljarna? Har de gröna på något sätt lyckats använda översvämningarna i Tyskland i somras i sin valkampanj? Och vem ska bli ny förbundskansler? Vi kommer också få hit vår kollega som ibland både bor och jobbar i Berlin, Benjamin Ekroth. Han ska få svara lite på hur stämningen är i landet nu inför valet. Men nu kör vi, va?
Nu kör vi.
Ni vet, jag frågade ju dig i våras varför vi skulle prata om det tyska valet, eftersom vi sällan skriver så mycket om valet, om man till exempel då, som vi pratade om, jämför med USA. Men valet i Tyskland är enormt viktigt här. Vi kan helt enkelt inte ignorera det.
Nej, precis. Alltså, Tyskland är ju Europas största ekonomi om man bara börjar där. De är en hörnsten i EU och för övrigt också Sveriges främsta handelspartner inom EU. Sen så anledningen till att vi pratar extra mycket om Tyskland och det här valet, det är ju förstås för att det inte är lika tråkigt, eller man ska säga, som tidigare val. Förut har det ju varit vem ska liksom styra tillsammans med Angela Merkel, men nu lämnar Angela Merkel och det är väldigt stort, och det har dessutom inte varit särskilt givet vem som ska ta över, och jag är ärligt talat lite chockad över hur spännande det här är nu. Det är kul.
Mm. Men du, ni vet, så här dagarna innan då, åt vilket håll blåser det nu då?
Ja, men herregud, alltså om man tittar på opinionsmätningarna så blir man ju nästan yr. Alltså det såg ju väldigt länge ut som att det var en fight mellan då Merkels parti, CDU, Kristdemokraterna och de gröna. Men nu, alltså sen i somras, så dansar Socialdemokraterna fram och leder i opinionsmätningarna. Alltså den här tråkiga Olaf Scholz som... som man nästan alltså skrattade lite åt att Socialdemokraterna nominerade till kandidat, alltså kanslerkandidatposten. Han är plötsligt mest populär och tar över den här viktiga jobbet och CDU å sin sida, de ser ut att göra sitt sämsta val någonsin, så att alltså det händer grejer.
Det händer grejer i Tyskland helt enkelt. Och som sagt, Angela Merkel ska lämna. Det kommer bli tomt efter henne. Det man undrar över nu ju, eftersom om man kollar på mätningarna, opinionsmätningarna, så tappar ju CDU så enormt mycket sen bara några månader tillbaka. Vad 17 är det som har hänt?
Alltså, faktum är att CDU har tappat tidigare också. Var ju faktiskt i samband med ett delstatsval 2018 som gick väldigt, väldigt dåligt, som Merkel sa att hon inte ställer upp för omval. Och sen så kom liksom coronapandemin och då ökade partiets förtroendesiffror antagligen ganska mycket för att Angela Merkel liksom klev in som den här kriskanslern som hon är. Hon har liksom en vetenskaplig bakgrund och visade sig som den liksom ledare som hon så ofta har varit. Den bonusen, den verkar liksom vara över nu. Det blev inte särskilt bra när man började vaccinera mot covid-19. Det har varit rätt mycket strider mellan staten och delstaterna om till exempel coronaregler och sådär. Och då syns det i opinionssiffrorna. Sen så har vi ju också en strid, eller har haft liksom en strid mellan de två kanslerkandidaterna som fanns inom partiet. Alltså mellan CDU och det bayerska systerpartiet, CSU. Och där, det har liksom fortsatt in i valrörelsen sen, att den kanslerkandidat som nu blev, Armin Laschet, han har fått det rätt så jobbigt därför att hans motpart då, CSUs Markus Söder, han har liksom fortsatt då med tjuvnyp och med att liksom hinta om att det hade varit bättre om ni valde mig istället.
Ja, men ni vet, du ska få berätta mer om kandidaterna och partierna om en liten stund, men jag tänker att vi ska ta tempen på läget i Tyskland. Vår kollega Benjamin Ekeroth, som bott och jobbat från Berlin till och från i flera år, har vi här i vår studio. Hej och välkommen!
Tack snälla!
Hur är läget i Tyskland nu dagarna före valet?
Ja, men det är väl lite förvirrat. Alla vet ju att Merkel ska lämna, men de vet inte vad de får istället. Så att det går ju, och opinionssiffrorna om folk som följer dem, de visar ju helt nya siffror, alltså kanske inte från dag till dag nu, men alltså i alla fall den senaste månaden har de gått åt ett helt annat håll än tidigare. Och ja, det är väl så att allt har inte varit perfekt i Merkels Tyskland. Folk har liksom undrat hur det ska gå med välfärd och klyftor och marknadshyror och sådana saker, och saker som folk går och funderar på, i alla fall i Berlin där jag har rört mig, plus klimatet då. Men det är ingen av de här kandidaterna riktigt som har klivit fram och sagt vad de ska göra, utan det är liksom har varit en ganska trött och menlös valrörelse. Och ja, sen är det också lite så här postpandemi eller en paus i pandemin, och folk är ganska tröttkörda. Det har varit ganska hårda restriktioner och det har ju varit tufft framförallt för de yngre, barn och barnfamiljer. Folk är väl rätt möra.
Mm. Men du, Angela Merkel, förbundskansler sedan 16 år tillbaka, nu ska hon liksom lämna. Vad säger tyskarna om det?
Det är faktiskt hyfsad post Merkel frossa. Alltså, nu är det liksom tidningar och tv-kanaler, alla frossar i såna här dokumentärer, sammanfattar henne 16 år, det är så här långa artiklar där man sammanfattar hennes gärning och arbete efter Merkel. Och jag såg en undersökning förra veckan att det är ganska många tyskar som är oroliga, känner oro för liksom livet efter Merkel. Och det är inte bara de äldre som har varit hennes, liksom, där hon har varit mest populär, och kvinnor, utan det är också bland unga. För det är många unga nu som är liksom, de känner inget annat. Hon har ju liksom suttit där i 16 år. Så att det är många i tonåren och kanske upp en bit över 25-30 som liksom är så inkörda med Merkel. Som är liksom så här, vad ska det här bli? För att det har varit det har varit ganska goda år. Det har varit väldigt bra. Ekonomin har gått jättebra för det mesta. Och det har varit liksom ordning och reda och stabilitet.
Men du, samtidigt så ser det ju ut som att Merkels parti, CDU, att de, i alla fall enligt opinionsmätningarna, så ser det ut som att CDU gör sitt sämsta val någonsin. Är det så att tyskarna har liksom tröttnat på Kristdemokraterna nu?
Nej, utan det är det som, alltså de har nog varit trötta på Kristdemokraterna av och till ganska länge. Innan pandemin så låg de ganska risigt till. Tyskland upplevde liksom en kolossal Greta-effekt, mycket mer än vad vi gjorde här i Sverige. Så Greta Thunberg gjorde ett jättestort avtryck i Tyskland. Sen kom pandemin och då klev Merkel in igen och styrde upp för att hon är kriskansler. Det är mer så att i våras, när man pratar med experter och förstår sig på det, alla trodde ju att det här kommer bli en regering med Kristdemokraterna och de gröna. För att Tyskland har alltid koalitionsregeringar eftersom de alltid måste ha en majoritetsregering. Men sen har de här två kandidaterna från de två partierna gjort olika saker som har dragit ner deras anseende. Och då i liksom ytterfilen, det var ingen som trodde att SPD, Socialdemokraterna, skulle ha liksom en chans i maj, juni. Då låg de liksom nere på 14%. Men när de andra har liksom gjort bort sig så har han bara seglat förbi genom att bara agera kolugn. Alltså han har kopierat Merkels stil rakt av. Och det...
Ja, men det där är ju väldigt intressant, med just att ett tag där så pratade vi om att de gröna, de kanske till och med kunde få förbundskanslerposten. Mm. Och nu är det Socialdemokraterna som ser ut att ta den. Mm. Det är ju inte heller någonting som tyskarna är riktigt vana vid, den här typen av rejäla svängningar som det har varit, som du nämnde. Hur pratar man om det då?
Alltså, å andra sidan, nej, folk är jätteförvånade. Å andra sidan så är det här tecknet på att det går så bra för Olaf Scholz och SPD är ett tecken på att de inte gillar svängningar. Utan han är mer Merkel än vad Armin Laschet är, som är från Merkels parti. Så att det är liksom i såna här tider av oro och när ingen kandidat är särskilt tydlig och några har gjort bort sig, så väljer man den som är verkar stå för mest, som agerar mest som en kansler.
Men Benjamin, som boende i Berlin och som kanske ser på Tyskland och tyskarna på ett annat sätt än vad de själva gör, skulle det behövas en förändring i Tyskland?
Ja, absolut. Alltså det är på, alltså jag har svårt att tänka mig, alltså att Olaf Scholz är ju inte en kandidat, om han nu blir kansler. Han kommer ju inte, tror jag, bli en kansler som sitter i 16 år. Utan han blir kansler nu för att han är den som påminner mest om Merkel i en tid när man undrar lite vad vi ska ta vägen. Men de står inför ganska tuffa förändringar. De måste göra olika saker. Det har Angela Merkel också fått kritik för. Alltså att hon har ju alltid varit liksom valt så här pragmatiska vägar och inte liksom sagt vad hon tycker mot Ryssland eller mot Kina eller inrikespolitiska saker heller. Och man tror, jag läste någon bedömare som menar att Tyskland skulle behöva en kansler som kliver fram och tar itu med de här sakerna. Och klimatet, alltså miljön, alltså det är ju, om man tittar på de valfrågor som är viktigast, så är klimatet definitivt överst. Mm. Och där har inte någon av de här, förutom de gröna då, någon tydlig vision.
Nej, vi får se då helt enkelt hur det går. Men du, jag undrar, hur ska du följa valet nu då på söndag?
Ja, jag är inbjuden till ambassaden, svenska ambassaden, och ska sitta i en så här valpanel där och prata om lite mer om det här. Och sen ska jag väl försöka hålla mig där på deras valvaka och följa det bildskärmar. Nu ligger ju det här, deras ambassad i Berlin, så himla härligt till. Det ligger bara ett stenkast bort till CDU och SPDs högkvarter. Det ligger också supernära, så att man vill man så kan man ju smyga bort dit. Men så måste man också slinka ner någon, förhoppningsvis en korv. Korven har vi ju sett.
Ja.
Och ölen.
Ja, jag skulle just fråga så här, vad käkar man på valvakan i Tyskland?
Det måste ju vara sån här currywurst.
Ja, currywursten är ju extremt stor. Särskilt i Berlin.
Och lite öl kanske?
Ölen, absolut. Man har sett mycket bilder på olika kandidater som svingat stora ölsedlar. Och Olaf Scholz har ju också gjort en poäng av efter de här valdebatterna i tv. Valtriellerna, när det är tre deltagare, att han efteråt skyndar sig till bordet med mat och kniper en currywurst.
Det blir fest?
Mm.
Det blir en liten oktoberfest.
Benjamin, tack snälla för att du kom hit till studion. Det kändes helt fantastiskt att ha person i studion. För det är första gången på jättelänge som vi har någon här. Tack för att du kom
Jättekul.
Hit. Jättekul. Och lycka till med valvakan.
Skoj, tack.
Okej, ni vet, vi ska rulla vidare. Vi ska snacka nu och grotta ner oss i det här om vem som då kan tänkas ta över. Du har ju redan varit inne på några av namnen. Men vem tror du? Vem kommer vi se som förbundskansler framöver?
Ja, men när jag tittar i min lilla glaskula som är alltså opinionsmätningarna helt enkelt, så ser det ju väldigt sannolikt ut just nu att det blir Socialdemokraternas Olaf Scholz som blir Tysklands nästa förbundskansler. Och något som är lite komiskt med det är ju just det här med att han, som Benjamin sa, alltså han har liksom framställt sig som den främsta eller tydligaste efterträdaren till Angela Merkel, och han är inte ens från samma parti liksom, utan han har vunnit på att vara lika, kan man säga, tråkig som Angela Merkel, att han är den seriösa, den erfarna. Han har inte gjort de här misstagen som de andra kanslerkandidaterna har lyckats göra, alltså dels den här striden som jag nämnde inom CDU, men också de grönas kanslerkandidat som faktiskt, det såg ut att gå väldigt bra för henne, även fast hon är liksom ung och inte så erfaren inom regeringsstyre liksom. Så när de har liksom tappat det på olika sätt och klantat sig och sådär, så är det den här tråkiga, lugna Scholz, som i dagsläget då vice förbundskansler och finansminister, lång politisk erfarenhet, den här somniga nästan kandidaten, det är han som har liksom gått vinnande ur det.
Men i somras så drabbades ju Tyskland av översvämningar. Trots det så verkar inte de gröna ha lyckats ta vara, alltså ni förstår vad jag menar nu, ta vara på det, att använda det i sin kampanj. Borde det här ha gett dem ytterligare en skjuts framåt?
Ja, Det kan man ju verkligen undra. Vi har ju pratat lite om det, att miljöfrågan är väldigt, väldigt stor i Tyskland. Och alltså, de gröna, det går ju på ett sätt bra för det partiet. Att bara det att de valde att nominera en förbundskanslerkandidat, alltså Annalena Baerbock, det var första gången som de gjorde det. Och när vi pratade om Tyskland i förra avsnittet i maj, tror jag att det var, då gick det väldigt bra. Då var det till och med, alltså vi var inne och touchade på att hon kanske kan bli Tysklands nästa förbundskansler.
Precis.
Så pass höga är inte opinionssiffrorna för partiet längre. Men faktum är att de inte liksom fick någon slags boost, eller man ska säga, av de här fruktansvärda översvämningarna där väldigt många drabbades. Och det, man kan absolut liksom gå in i någon slags analys kring varför det inte blev så, eftersom den här frågan är så viktig. Men jag tror ärligt talat att det handlar mer om Annalena Baerbock. Att hon är liksom en kandidat som, hon är yngst av kanslerkandidaterna, hon har ingen regeringserfarenhet, hon har ju också då klantat sig lite som jag berättade om, och alltså det har varit till exempel plagierade citat i en bok som hon skrivit som har upptäckts, det har varit ett putsat CV till exempel, och inget av det är ju liksom så här, oj, hon måste avgå, hon kan inte ens vara med i det här racet längre, men det har visat ganska tydligt att särskilt då i jämförelse med att det är Merkel som lämnar, att det här är kanske lite för stora skor eventuellt för henne att fylla. Sen det som man också kan säga är att nu är det ju ganska troligt att de gröna kommer att regera med till exempel Socialdemokraterna då, framförallt är det som man pekar på. Så att på så vis så går det ju bra för partiet.
Hon kanske kan samla på sig lite ministererfarenhet, och hon har ju en ganska cool bakgrund. Hon är ju gammal
trampolingymnast.
Precis. Liksom. Det är ju coolt att ha ändå. Ja. Någon med spänst.
Ja, och nu får hon ju definitivt studsa in i regeringen i alla fall.
Eller hur? Men okej, hon hade putsat sitt CV lite och lite andra pinsamma grejer. CDUs Armin Laschet är väl ändå i ännu värre blåsväder efter att skrattat på fel ställe i somras.
Ja, gud. Ja, jag får ryser när jag tänker på det här. Det var så pinsamt. Det var ju också då de här översvämningarna som ju var som sagt förödande. Det var hundratals som dog. Och då skulle presidenten Frank-Walter Steinmeier hålla pressträff och liksom en jätteallvarlig situation. Och så kunde man se i bakgrunden Armin Laschet stå och typ skämta och skratta tillsammans med sina medarbetare. Och det här var ju liksom, alltså folk pratade om att nu är det är kört för honom. Han fick såklart be om ursäkt. Och allt var ju bara så fruktansvärt opassande. Och det var heller inte första gången som han hamnade i liksom vad man skulle kunna kalla för en skandal. Han har också så här kallat en kvinnlig reporter för unga dam. Det är inte heller så himla fräscht. Liksom. Och det är dessutom i en debatt som handlade om klimatförändringar. Så att han har dessutom ju också den här Marcus Söder liksom, bråket i bakgrunden. Han har liksom inte hittat sin roll. Alltså han verkar trevlig och sådär, men går liksom inte hela vägen, är väl den bilden som man har fått under den här valrörelsen.
Mm. Så är det så att man ångrar sig nu att man inte valde Marcus Söder som ledare istället, som var den kandidat som egentligen var mer populär?
Ja, det tror jag säkert, för att det var ju liksom en intern strid. Alltså Söder är ju på ett sätt en rätt speciell kandidat, alltså... Det finns nog de som hade velat se honom som CDUs kandidat, som något nytt kanske. Liksom, något, men han är lite mer spexig, eller man ska säga.
Och lite
men,
yngre också.
Och lite yngre, men också, alltså, han har varit ganska mycket som en så här, vindflöjel i stora frågor. Att han har testat lite, skickat ut så här, testballonger som varit ganska kontroversiella. Medan Laschet var ju verkligen så här, etablissemangskandidaten som man valde för att man antagligen ville ha det här lugnet då efter Merkel. Men han har ju liksom inte lyckats rida på den vågen, utan istället har ju som sagt Scholz lyckats sno den, fastän han inte ens är från Merkels parti. Det är ju väldigt, väldigt speciellt.
Mm. Och som sagt, SPD, Olaf Scholz. Scholz? Scholz?
Ja, det är ett bra namn.
Ja, det är ett bra namn. Han, det är på väg kanske då att han blir nästa förbundskansler och Socialdemokraterna som största parti, visar ju opinionsmätningarna. Nyligen så vann ju också Arbeiderpartiet i Norge. Betyder det här nu att det sveper en sossevåg över Europa, ni vet?
Ja, alltså det finns de som menar det. Det kan ju vara lite tidigt kanske att prata om det i Tyskland. För att, ja, det här...
Vi har inte sett resultatet än.
Nej, dels har vi inte sett resultatet, men också det här med stödet för Socialdemokraterna. Det har ju kommit ganska sent nu. Och ja, men som sagt, hur mycket beror det på Olaf Scholz och liksom som en efterträdare till Merkel, och hur mycket beror det på partiet? Det får nog liksom tyckare och experter analysera lite mer kanske, för att ärligt talat så har ju Socialdemokraterna i Tyskland, de har ju varit ett väldigt splittrat parti ganska länge, och det har gått rätt dåligt för dem. Som jag nämnde så var det ju liksom många som nästan skrattade åt att man ens nominerade en kanslerkandidat. Men alltså generellt liksom, när experterna börjar titta på det liksom större, bredare, om det är så att socialdemokratin går framåt i till exempel Europa, då finns det en del saker den senaste tiden som nog har hjälpt till där. Dels coronapandemin, dels klimathotet, och sen så också att migration, som ju är liksom klassiskt en högerfråga, migrationen har blivit en mindre fråga, och de andra två har ju blivit större liksom. Och de här, alltså coronapandemin och klimathotet, det är ju frågor där staten ganska snabbt får en väldigt viktig roll. Och den typen av politik, det är ju ofta något som vänstern liksom gynnas av. Och sen den andra då, frågan, migrationsfrågan, det är ju som sagt ofta en högerfråga. Så att, det kan liksom också vara tidens tand som påverkar just nu. Men om det då är i ett bredare, i en bredare bild, det är som sagt, jag tror för just Tysklands del så är det nog lite tidigt att säga, och väldigt mycket påverkas ju av som sagt att det är Angela Merkel som lämnar.
Mm. Du pratar lite här om högervåg också, för det har ju varit en högervåg i Europa, till och med extremhöger på sina håll, men Tyskland har ju sin mörka historia. Och då har man kanske av förklarliga skäl då inte så stora framgångar på det hållet. Men AfD finns, Alternativ för Tyskland, som i förra valet fick över 12% i valet. Hur ligger de till, om vi ska nämna dem?
Mm. Där har ju partierna, alltså de andra partierna, gjort en överenskommelse om att man inte samarbetar med AfD. Men sen var det ju så att i förra valet så var deras frågor aktuella. Det hade varit en flyktingkris ganska nyligen som Tyskland hade haft en stor liksom del i, med Angela Merkel som verkligen så här kaptensbinden i de frågorna i Europa. Och de frågorna är som sagt inte lika stora i det här valet. Och sen kan man också säga att AfD har blivit mycket mer extrema. Alltså de har valt att gå i opposition väldigt, väldigt tydligt. De har liksom till exempel lett såna här coronaprotester. Jag nämnde ju det, att det har varit mycket i de olika delstaterna kring det. Och gjort det liksom nästan omöjligt att samarbeta med dem, om nu något parti skulle vilja det. När jag tittade på opinionsmätningarna nu så låg de på 11%. Så att det återstår väl kanske att se lite då om de gör ett bättre eller sämre val den här gången.
Efter valet i Sverige 2018 så tog det ju evigheter innan vi faktiskt fick en regering. Efter 7000 talmansrunder och fikastunder så blev det i alla fall en regering. Tyskland var inte bättre 2017 efter sitt förra val. Då tog det flera månader innan deras regering var klar. Kan det bli likadant igen nu? Eller vad kan väljarna förvänta sig?
Nej, men absolut. Kanske värre.
Nej.
Alltså det kommer verkligen bli rejäla förhandlingar. Det är typ det enda man vet.
Ja, hur många avsnitt av tyska valet ska vi göra?
Ja, precis. Vi får börja liksom fundera över det kanske nu. För att man skulle kunna göra ett helt avsnitt bara om det. Alltså de olika koalitionsmöjligheterna som finns. För att det här är ju väldigt spännande. Jag nämnde ju det förut, att de senaste valen så har det varit CDU plus ett parti. Liksom. Men nu så är det mest troligt att det kommer bli en trepartikoalition. Och det, så vet jag vet, så har inte det skett i efterkrigstid i Tyskland. Och det är ju då att man måste komma upp i 50%. Så nu är det verkligen så här fullt upp med så här, vem tar vem spekulationer.
Åh, lite Lill-Babs här.
Ja, precis. Hon har inte weighed in i den här frågan.
Vem tar vem?
Mm. Mm. Nej, men SPD då, Socialdemokraterna, de har ju sagt väldigt tydligt att de gärna regerar med de gröna. Jag nämnde ju det förut, att det blir ju en slags framgång för det partiet i alla fall. Och det är kanske det enda liksom som är säkert i alla de här olika koalitionsförslagen som finns. Men det är antagligen så att det inte räcker med de två för att de ska komma upp i över 50%. Så då kommer ju spekulationerna, vilket blir det tredje partiet. Och en annan sak som vi vet ganska säkert är att CDU antagligen inte kommer att vilja regera med liksom SPD som förbundskanslerposten. Alltså det är ju så det ser ut nu. CDU har kanslerposten och så SPD är liksom koalitionspartiet där. Man vill inte vända på den steken. Så där pratas det redan nu inom partiet om att man ska gå i opposition, och det är ju också helt det är ett helt eget avsnitt nästan. Så att det, då har också SPD så att de har liksom sagt att man kommer att samarbeta med alla förutom AfD. Alltså de har det inskrivet i sitt liksom i sina stadgar att de ska inte, de samarbetar med demokratiska partier helt enkelt. Så då pratar man om vänstern som tredje parti där. Det är också rätt intressant hur mycket stöd, alltså hur det kommer gå för dem i valet. Där finns det rätt mycket sakfrågor som man egentligen inte är helt ense om. Men nu börjar vänstern visa sig som att de nästan gör allt för att få vara med i regeringsställning. Så att det där är också nästan ett helt eget avsnitt också. Och sen är ytterligare en speciell grej att i Tyskland så är det inte så som i Sverige att det största partiet får liksom talmannens uppdrag att sondera, som vi kallar det här, och börja liksom inleda förhandlingar, utan det kan också bli tvåan, till exempel då CDU, som börjar starta förhandlingar. Och då har man pratat om en koalition med de gröna igen. Och det liberala partiet, FDP. Så att det gäller ju också att hålla lite koll på hur det går för de andra partierna. Liksom. För att det handlar ju om att få ihop, som sagt, över 50%.
Det här är så spännande.
Det är faktiskt det. Vem kan du tro?
Jag är också intresserad om det blir sådana mysiga rundor med fika som det är här i Sverige.
Ja, men eller currywurst.
Eller currywurst och lite öl kanske. Mm. Ja. Men du, en ny förbundskansler, vad betyder det för världen och Europa?
Ja, gud. Som sagt, stora skor efter Angela Merkel. Ja. Och hon har ju verkligen varit Europas starka moder. Och vi har ju nämnt alla möjliga, liksom, finanskrisen, flyktingkrisen och sådär. Och särskilt också faktiskt när Trump var president i USA, att man såg henne nästan som den liksom fria världens ledare. Hon var inte jättebekväm själv i den rollen. Men sen så pratar man ju väldigt mycket om så här, vem kommer ta kaptensbinden i EU. Mm. Och där vet vi ju att Frankrike är lite sugna på den där posten.
Lite grann bara.
Ja, precis. Men där är ju också val nästa vår. Så det kan ju vara så att Emmanuel Macron har lite mycket med det att göra.
Han passar nog på.
Ja, men det är inte säkert att han vinner det valet. Nej. Alltså han behöver nog fokusera på inrikespolitiken. Och sen är det ju faktiskt så att Tyskland är fortfarande den största ekonomin i EU. Och det spelar ingen roll om Merkel är förbundskansler eller inte. Det kommer nog fortsätta vara så ett tag till.
Okej, Angela Merkel ska gå i pension. Vad ska hon göra nu? Vet man det?
Ja, alltså för det första så avgår hon ju inte på söndag liksom, när valet är klart. Utan hon, med tanke på att det kommer vara långa förhandlingar, så kommer ju hon sitta kvar som förbundskansler tills det är löst.
Hon bara, nej, jag orkar inte.
Ja, men verkligen. Så att hon har, alltså till exempel, hon har alltså full liksom makt tills dess att en ny kansler är inröstad och godkänd och sådär. Så att, men hon kommer ju liksom inte ställa till med någon jätteförändring, för att hon är inte den typen av politiker, och det är inte heller kutym liksom att den avgående förbundskanslern gör det. Men hon har en del så här utrikespolitiska uppdrag kvar som man vet om, alltså ja, och klimattoppmöte, alltså EU ska ta en ny klimatplan till exempel, och där hon vill ju gärna liksom profilera sig i den frågan, så att det kommer hon också hålla på med. Sen googlar jag lite på det här faktiskt. För att, som Benjamin nämnde, det är ju mycket nu liksom arvet efter Merkel och sådär. Och då frågar ju sig alla så här, vad ska hon göra nu? Och jag tyckte hon hade så himla skönt svar, för hennes svar var så här, ingenting.
Ska hon verkligen inte göra någonting? Hon får ingen ny topposition någonstans då?
Jo, men det är inte alls omöjligt. Men det hon främst vill göra nu är att bara så här, inte behöva tänka på vad hon ska göra härnäst. Liksom. 30 år av hennes liv har hon ju liksom varit politiker på olika sätt och ja, haft en dagordning som har varit jättetjock. Liksom.
Hon ska chilla.
Så hon pratar lite om att hon kanske reser till Afrika lite senare och sådär. Så jag tyckte det lät härligt ändå. Hon får ta en öl och ta en currywurst och bara chilla lite.
Alltså, jag vet inte om det finns någon som är mer värd i det.
Nej, men verkligen.
Nu ska hon få relaxa lite.
Ja, ja, precis.
Du, ni vet, vi är ju liksom klara för idag nu.
Ja.
Du har pumpat in information till våra lyssnare.
Ja.
Jag hoppas verkligen att du som har lyssnat känner att du kan ta och snacka om tyska valet nu i fikarummet eller på en middag i helgen, så kan du bara briljera med all denna kunskap som du har fått ut av oss idag. Aftonbladet Utrikes kommer ut varje vecka. Du hittar oss där det finns poddar. Tryck såklart på prenumerera-knappen så missar du inte nästa avsnitt när det kommer ut. Och vill du oss någonting så kan du mejla oss på utrikes@aftonbladet.se. Och det tyska valet följer du såklart på aftonbladet.se. Kolla in i helgen. Nu säger vi tack för idag, ni vet. Jag heter Jenny Ågren.
Och jag heter Nivetta Ord.
Och vi säger tack och auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.